Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, men varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 759. Det är onsdag den 12 augusti, klockan är 2:30. Esmeralda har gjort ett mycket gott jobb och nu har hon blivit entledigad och du får dras med mig igen, Roger Wilson.
Vad härligt.
Hej!
Hej!
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Ja, du ser väldigt sommarfräsch ut, tycker jag.
Ja, och då är det ändå andra veckan efter semester, vet du.
Ja, och fortfarande så håller det i sig. Mm. Bra. Patrik Holmström i Washington, halloj!
Halli, hallå!
Hur är läget med dig?
Nej, men det är fantastiskt. Det har blivit lite svalare här. Det har ju varit 30-35 grader och nu är det lite skönare. Nu är det bara 29, så att... Jag känner mig pigg och frisk och sval.
Mm. Och Martin Svenningsen i Austin, hos dig är det varmt.
Ja. Hos mig är det alltid varmt, jag upptäckt. Det är en jämn temperatur som i enstaka tillfällen på nätterna går ner till strax under 30 grader.
Ja, det är faktiskt det är varmt skulle jag säga.
Ja, men man vänjer sig.
Mm. Hörrni ni, kriget i Iran som skulle vara över på 6 veckor är nu inne på sin 6:e månad. Och det har börjat liknas vid Carters Irankris inför valet 1980 och det vet vi ju alla hur det valet slutade. Hur illa ställt är det här för Trump i Iran egentligen? Det tänkte jag att vi ska prata om. Och också om Gaza som ju knappast är på väg att bli det där Mellanösterns riviera som Trump ju utlovade. Så tänkte jag att vi ska höra hur det går med den där socialistiska vågen. Kom den kanske av sig i natt? Eller var det bara en paus? Men... vi börjar med något som nästan är taget ur en agentfilm. Igår så kom ju tidningen Washington Post med nya uppgifter om hur det gick till när Trump tidigare i sommar lämnade NATO-mötet i Turkiet. Det innehåller iranska mordplaner, lurade journalister och en container på en cateringbil. Patrik, vad var det som hände i Turkiet egentligen?
Ja, det var ju känt att Trump bytte planerna skulle lämna Ankara. Det här fina nya planet som man fick från Qatar, det tänkte man inte använda sig av, utan man bestämde just för att det ansågs vara lite mindre osäkert, så bestämde man sig för att han skulle åka med det gamla Air Force One, det blåa, det som vi alla känner igen. TV-bilderna visade hur han gick på det här planet och senare så gick också alla journalister och all Vita huset personal ombord. Vad vi inte visste och det som Washington Post avslöjade var att när han hade gått på planet så hoppade han ut genom en liten lucka in i en container. En sån här container som lassar på mat på planen. Och den här containerbilen åkte iväg och han hoppade på ett annat plan. Utan att någon fick reda på det av de som var ombord på Air Force One. Och sen så åkte planet iväg mot Storbritannien där det mellanlandade och hipp som happ så gick Trump ut ur original Air Force One där också. Då hade han liksom flyttats över från det här reservplanet till Air Force One igen. Och så gick han ut och så gick han på det Qatar-skänkta planet där.
Mm. Och allt det här var ju då på grund utav någonting som amerikansk underrättelsetjänst bedömde som ett reellt hot ifrån Iran. Martin, vad vet man om det där hotet?
Ja, att det finns hot från Iran, det ska vi nog utgå ifrån. USA dödade ju den iranske generalen Qasem Soleimani 2020 och det var på direkt order av president Trump. Och sen var det Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei. Han dödades i den här attacken mot Teheran 28 februari i år. Det var visserligen en israelisk attack, men den var faktiskt understödd av USA. Så det finns retoriska hot, det vet vi. Och så finns det en ganska vass och arg iranska revolutionsgardets underrättelseorganisation som nog också gärna hotar den amerikanska presidenten. Och enligt då de här källorna då till Washington Post och CBS News så ska alla de här hoten vara väldigt trovärdiga. Och det skulle då vara, tanken skulle vara att Iran eller troligare då en Iran-kopplad grupp skulle ha planerat en attack mot planet när det lämnade ankaren. Så jag tror nog att man får ta det här på ganska stort allvar ändå.
Mm. Roger, om jag fattade de där uppgifterna rätt så hade man information om att planet då alltså skulle skjutas ner när det hade startat med något slags nära sånt vapen som man håller på axeln. Men alltså, om de nu skulle ha gjort det, då skulle ju alla som var ombord på planet dött. Jag menar, man räddade presidenten, men alla journalister och hans utrikesminister till exempel var ju ombord. Hur tänkte man där?
Ja, det är ju det som debatteras nu efter att de här uppgifterna har läckt ut. Vad var moraliskt riktigt här? Det finns uppgifter om att utrikesministern Marco Rubio, han ska ha vetat om det här med presidentens förflyttning. Men det är oklart om andra, som till exempel finansministern Scott Bessent eller rådgivaren Stephen Miller, vad visste de? De fanns kvar på det här planet. Och så pressen då. Och så har man då dragit likheter med andra sådana här tillfällen. Så när Bill Clinton gjorde en liknande manöver, om då ska pressen ha blivit underrättad, om jag förstått det rätt, eller i alla fall delar av den. Det är lite så grumligt här, vem som har vetat vad vid vilket tillfälle och så vidare. Men det finns ju de som också hävdar att bara det här, att de här uppgifterna har läckt ut nu i efterhand, i sig är då ett säkerhetshot. För nu kan man inte göra om det här tricket med catering-containern igen om Trump skulle utsättas för ett omedelbart hot. Så att det finns någon form av moral här, intern moral, som handlar om att presidenten ska skyddas till varje pris. Och det får även utrikesministern räkna med att han blir åsidosatt. Medan då han hade med sig delar av sin stab dock på det här andra planet.
Mm. Och det här hotet då från Iran, det hänger ju också då troligen ihop med Trumps nuvarande Iran-politik och kriget i Iran. Under de senaste dagarna så har det kommit både krav och motkrav från USA och Iran för att de ska gå med på ett avtal. Patrik, du är ju i huvudstaden. Är det någon i Washington som tror att ett avtal är på gång? För det är ju lätt att uppfatta att det råder ett slags dödläge nu.
Ja, det gör det ju verkligen. Man har ju upprepat att nu snart kommer det ett avtal. Förra veckan så sa väl Bessent att det kommer de närmaste timmarna. Men vi har ju fortfarande inte sett något avtal, så att det är väl ganska rimligt att säga att det råder något slags dödläge. Annars handlar ju mycket om snacket här om att Iran har någonstans hittat nyckeln till att sätta press på Trump. Att man har allt att tjäna på att dra ut på de här samtalen. Och det finns ju uppgifter om att CNN kom häromdagen med uppgifter om att chefen för den högsta militärledningen här, generalen Dan Kane, privat har sagt att man måste hitta en utväg ur det här, för att USA har inte resurserna att fullfölja det här kriget och uppnå de målen. Så att det finns en ganska stor diskussion här just nu om hur man ska kunna ta sig ur det här.
Mm. Martin, Trump ställde ju en rad ekonomiska krav. De var rätt omfattande på Iran häromdagen. Vad handlade de där kraven om?
Ja, alltså det är ganska många olika punkter. Dels så pratar man ju då generellt om ett krigsskadestånd som Iran ska betala till USA. Och så skriver han också på Truth Social att det ska vara ersättningar då som ska riktas till familjer och anhöriga till dem då som iranska regimen direkt eller indirekt har dödat. Och då tänker jag mig att det handlar om de soldater som har dött i olika attacker de senaste tiden. Men han nämner också specifikt då terrornätverket Al-Qaidas attack, den här otroligt märkliga och blodiga attacken. Det var en självmordsattack mot krigsfartyget USS Cole år 2000 i Yemen. Med små båtar åkte man fram, två stycken, och så sprängde man sig själv och båtarna. Och 17 amerikaner ombord dog och ett 40-tal skadades. Och sen skriver han också att ersättning ska betalas till familjerna till de hundratusentals oskyldiga demonstranter som Iran har dödat under de senaste 50 åren. Så att det är helt rätt, det är ett enormt krav han ställer. Mm. Iran har ju också ställt krav på USA att man ska lätta på sanktioner och få lov att exportera olja utan restriktioner. Sådana där mer liksom generella, men det här är ganska specifikt.
Men Patrik, vad blev reaktionen då från Iran på det här?
Ja, men Iran upprepar ju sina krav som man haft på att USA måste betala krigsskadestånd för de skador som de har åsamkat Iran och att USA ska upphöra med fientligheterna. Så att det, man upprepar det som man sagt tidigare. Det är ju inte mycket som tyder på att det går framåt.
Nej. I helgen så drog Chris Christie, som är republikan, före detta guvernör i New Jersey, en gång i tiden var med i racet om att bli republikanernas presidentkandidat också. Han drog liknelsen mellan Trumps Irankrig och Carters situation i Iran med gisslandramat 1979-80. Så här sa han:
Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be. Jimmy Carter. He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
Roger, Chris Christie, han har ju gått från att vara en republikansk politiker bland andra till att vara en väldigt hård Trump-kritiker. Men den här liknelsen med Carter, den verkar ha fått lite fäste.
Han säger ju här då att Iran håller då både Hormuzsundet och världsekonomin som gisslan och därav Trumps problem helt enkelt att agera här. Och den får väl också fäste eftersom det är en ganska bra skildring av vad som händer just nu. Och också det är en ganska bra liknelse i ett läge där ingen riktigt ser hur konflikten med Iran ska ta slut. Alltså man har också börjat prata om det med forever war, eviga krig, eftersom man inte kan se var slutpunkten ser ut. Och bilden av hur ett krigsslut ser ut skiljer sig så vitt. Alltså bara teckna ett fredsavtal med Iran är ju egentligen i praktiken omöjligt just nu. Man har helt olika bilder av hur ett sånt avtal skulle se ut och hur ett krigsslut skulle se ut. Så att han sätter väl ord på någonting som väldigt många känner i USA just nu. Att det här Iran-kriget bara fortsätter och att det känns planlöst. Även om Trump gång på gång hävdar att han ska slå till hårdare än någonsin mot Iran.
Det ska ju bli mellanårsval i början av november och man brukar ju säga att den intensiva fasen i valkampanjerna inleds vid Labor Day och dit är det väl ungefär 3 veckor. Patrik, hur ser Irankriget just nu ut och påverkar mellanårsvalet?
Nej, men det kommer ha en stor betydelse tror jag, för mycket av debatten inför valet handlar ju om de ökande levnadskostnaderna i det här landet och en stor del av det är ju de höga bränslepriserna just nu och det är ju en direkt effekt av kriget i Iran. Och man kan också se, alltså stödet bland republikaner för kriget är fortsatt stort, eller att man i alla fall inleder, men man kan se nu hur MAGA-delen av republikanerna börjar bli allt mer skeptiska till det här och framförallt om man kopplar ihop just kriget till de ökande levnadskostnaderna så är det ganska många som är kritiska till kriget. Så att jag tror att det här Irankriget kommer, om det fortsätter, vilket allt talar för att det gör, kommer att få väldigt stor effekt i mellanårsvalet.
Mm. Det har ju dessutom varit prat senaste veckan om att USAs missillager håller på sina. Martin, hur skulle det påverka kriget?
Ska vi ta och ägna oss lite matematik här på lite mellanstadienivå så vi förstår ungefär vad det här handlar om. För att det är så att om vi tar det här Patriot-systemet som vi har pratat många gånger om, då beräknar man, det här är inte officiella uppgifter men det är sådana som analytiker kommit fram till, att när kriget mot Iran startade då hade man ungefär 2200-2300 i lager. Man har använt ungefär 1500 av dem, alltså 250 i månaden, antecknar alla. På en månad tillverkar man ungefär 50 nya. Då är räkneexemplet hur lång tid tar det om man fortsätter i den här takten innan lagret är slut. Och då talar vi om 4 månader. Så kan vi ta den här Tomahawk som är en kryssningsmissil som man kan använda på långa avstånd. Där har man kommit ner till ungefär hälften av lagret. Och det betyder att det sinar med ganska högt tempo. Försvarsminister Pete Hegseth, han avfärdar ju alla de här sakerna. Men utan Tomahawker kan man inte anfalla Iran på ett säkert sätt, utan då måste man börja med flygplan och komma närmare målen, då ökar risken för de egna piloterna. Och kan man inte försvara sig, då ökar risken mot de fartyg man har. Så att det här är väldigt besvärligt, tror jag, för Pentagon att hantera. Och det finns också dessutom en oro med att de här minskande lagren inte bara påverkar liksom kriget i Iran utan säkerhetsläget kring till exempel potentiella konflikter med Kina kring Taiwan eller Nordkorea eller naturligtvis stödet från Ukraina. Så det här har ganska stor påverkan hur lagren fort minskar.
Mm. Roger, när det här kriget utbröt då i januari i år, då gjorde vi en extra sändning och redan då konstaterade vi att det verkade finnas en väldigt oklar plan för kriget. Mm. Så är det ju fortfarande.
Ja, det mål man nu upprepar och har upprepat den senaste tiden, det är ju att Iran inte ska kunna ha några kärnvapen. Och det målet man strävar efter och det man vill försäkra sig om, säger man gång på gång. Men när själva kriget utbröt så fanns det ju även andra uppgifter och andra målbilder som cirkulerade. Men man kan ju ha ett sånt här mål, men hur går det då till när man försäkrar sig om att Iran inte får ha kärnvapen? Hur blir det med det civila kärnkraftsystemet till exempel i landet? Får man ha ett sånt i framtiden? Det är ju den typen av frågor som måste redas ut innan det kan bli en fred som blir varaktig. Och just de här uppgifterna då, ju som har förekommit i medierna väldigt mycket de sista veckorna, att själva vapenförråden börjar sina. Det är ju inte uppgifter som gör att Iran blir mer kompromissvilliga, snarare tvärtom.
Mm. Vi stannar kvar i regionen men vänder oss till Gaza en stund, tänkte jag. Vi kan väl blicka tillbaka på det där mötet som ni säkert minns i Vita huset 2025 när Trump och Israels Netanyahu var vänner och Trump lovade att bygga Mellanösterns Riviera i Gaza.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so this could be so magnificent.
Mm, Roger. Det här att USA skulle ju ta över Gaza då, det chockade ju omvärlden. Jag minns hur journalisterna såg ut i det där pressrummet då. Men i praktiken har väl ingenting hänt?
Jag tror det chockade väldigt många som även arbetade nära presidenten. Det där kom lite utifrån ingenting. De här långtgående planerna på hur man då skulle återuppbygga Gaza och någonstans också få det, tänker jag, ekonomiskt bärkraftigt genom att då lyxa till det hela. Det handlar inte så mycket om bostäder för de som blivit av med sina hem under den här konflikten. Snarare tvärtom pratade han ju om att palestinierna nog egentligen ville bo någon annanstans än på Gaza eftersom allting var så förstört. Nej, men det har inte hänt mycket. Vägen framåt är betydligt mer komplicerad. Förhandlingarna har fastnat betydligt tidigare än när det handlar om tomträttsförhandlingar, kan man väl säga. Det var egentligen först i slutet av juli som vi fick riktigt konkreta nyheter genom vad Trumps fredsråd, det här Board of Peace, har åstadkommit. För då hade man ju ändå fått ett ja för en plan från Hamas om hur Hamas ska avväpnas, och nu låg då bollen hos Israel som ju också ska dra tillbaka sina styrkor. Det där är ju fas två. Hamas lägger ner sina vapen, lämnar över sina vapen eller hittar någon form av organisation som håller deras vapen och Israel drar sig tillbaka från Gaza. Men även det där är ju en tågordning som är lite oklar. Även om det finns liksom en roadmap, en vägbeskrivning, så verkar som att tidtabellen inte är helt tydlig vilket tåg som ska gå först. Dock ska jag också säga att ett byggkontrakt har ju blivit utlagt. Det är en firma i Louisiana som ska bygga en kasern, ungefär tror jag, för ett av de förband som ska övervaka freden i Gaza. Den så kallade International Stabilization Force, ISF. Och i det här fallet är det då soldater från Marocko. Jag tror det är 150 personer som skulle kunna bo i den där kasernen. Och man har också flaggat från att för att fler sådana här uppgörelser kan komma. Det är ju då Marocko är ett av de länder som har sagt sig kunna vara beredda att hjälpa till med den här styrkan. Indonesien, Kazakstan, eventuellt Kosovo, Albanien och Grekland. Det är också andra länder som ska bidra med soldater dit.
Men Patrik, alltså Roger nämnde här den här kartan, the roadmap, och att det finns lite olika syn på den. Och i söndags i ett tv-sänt regeringssammanträde i Israel så stod det väl ändå klart att den här sprickan mellan Netanyahu och Trump nu är rätt stor, om man lyssnade på vad Netanyahu sa.
Ja, det får man nog säga. Man ska ju komma ihåg att Netanyahu står ju inför ett val i höst, och på det här regeringssammanträdet så sa han att Israel accepterar inte den här 15-punktsplanen som man har kommit överens om. Han sa att att den israeliska militären kommer inte att dra sig ur Gaza utan att Hamas är helt avväpnade. Och då menar han totalt, det ska inte finnas en endaste pickadoll kvar hos Hamas. Han sa ju då rakt ut att han stödjer inte den här planen just nu och att man pratar med amerikanerna om hur man ska kunna lösa det här.
Men Trump brukar inte tycka om när människor inte håller med honom, Martin. Hur reagerade presidenten?
Förvånansvärt lugnt skulle jag säga, för han fick ju frågor om det här i Vita huset den 10 augusti och han svarade att han hade inom citationstecken bra svar på Netanyahus avvisande av den här planen. Och det är ju klart vad det där svaret är för någonting, men jag tycker nog huvuddelen i det han sa att the relationship is very good, så att ja, väldigt lugnt än så länge.
Mm. Men vem håller i dirigentpinnen, Roger? Alltså är det Trump eller Netanyahu?
Kanske ska vi se det mer som en dans där det är lite oklart vem som för. Och det är lite växelverkan där. Mm. Och det verkar också finnas just nu ett lite större tålamod från USAs sida med Netanyahu eftersom han befinner sig i en valrörelse. Så man någonstans förstår att Netanyahu måste göra den här typen av utspel innan valet. Man har ju dock en egen valrörelse som är på gång och där kanske Trump skulle behöva visa upp en utrikespolitisk vinst snart. Så att vi får väl se hur länge det där tålamodet varar.
Mm, men där sa han ju väl nyss, om jag uppfattade det rätt, att jo, men väljarna kanske tycker illa om republikanerna, men de älskar mig.
Mm. Så kan det vara, och de älskar kanske inte demokraterna. Han kan vara trygg med det.
Ja. Du Patrik, om det nu går ganska skakigt med Iran-kriget och det avtalet, och nu låter det så här från er när vi pratar om Gaza, alltså hur talar man i USA just nu om Trumps Mellanöstern-politik?
Ja, man pratar väldigt mycket om det, men man ska ju komma ihåg också att det finns ju faktiskt de som tycker att han har kanske inte skött jättebra, men att utifrån de förutsättningar som är så är det den väg som han har slagit in på kanske den bästa vägen framåt. I juni så pratade ju Hillary Clinton om att den här planen för Gaza var det som faktiskt skulle kunna lösa den här gordiska knuten någon gång. Så att det finns ju en stor debatt om det här. Och Abrahamavtalen till exempel, som några gulfstater har skrivit på om, en normalisering av relationen med Israel, är ju också något som faktiskt de flesta tycker är en ganska bra idé. Men sen så är det ju såklart det som ligger som en våt filt över det hela är ju Irankriget och hur långsamt det går i Gaza. Så att det finns åsikter från alla möjliga håll här.
Mm. Då går vi vidare till primärvalen som hölls i natt. Den stora frågan då var om socialisten Francesca Hong skulle ta hem demokraternas val att bli partiets guvernörskandidat i svängstaternas svängstat, nämligen Wisconsin. Och svaret på den frågan var nej. För vann gjorde mittenkandidaten David Crowley. Och så här sa Francesca Hong i natt medan rösträkningen pågick.
The fight continues no matter what. Because no matter who wins this primary, we're going to continue to fight for each other. We are going to collectively reject despair, and we are going to unite.
Mm, men Francesca Hong, hon får fortsätta att kämpa någon annanstans, inte som partiets kandidat till guvernörsposten i alla fall, eftersom hon förlorar. Martin, det var ju en mittenkandidat då som vann, men mer intressant var väl då att Francesca Hong förlorade. Har vänstervågen nått sin kulmen?
Oj, svårt att säga, därför att det är inte så att hon förlorade med några jättestora siffror, utan det var väldigt jämnt. Och hon är ju en ganska väldigt tydlig person på den kanten, så att jag tror att vi ska nog inte säga att det är över riktigt än.
Nej, men Roger, var hon för radikal?
Alltså, tydligen var hon ju det, för det var Crowley hoppade ju av den där kampanjen och hoppade sen in igen, så det är inte så att han var den givna motståndaren mot henne. Men hon hade det väl väldigt jobbigt. Det känns som att hon i slutet av sin valrörelse mest fick prata om gamla tweets som hon hade skrivit, bland annat att hon tyckte att man skulle avskaffa Thanksgiving, tror jag.
Det är ju inte en vägvinnande politik i USA.
Inom vissa politiska delar av spektrat så tycker man ju att Thanksgiving är en riktig
stabilisationshögtid.
Exakt, och det var väl det hon hade skrivit. Nu fick hon liksom ändra sig och säga att det egentligen var hennes favorithögtid. Mm. Den typen av tvära kast kanske inte säger, du vet, tilltalar eller säger att en kandidat är, vad ska man säga, konsekvent. Mm. Så hon har haft jobbigt med den typen av så, symbolfrågor. Sen var hon ju också en medlem av DSA. Det var ju inte Abdullah Saeed som vann i Michigan till exempel.
Alltså socialistpartiet.
Precis. Han var ju kapitalist, var han ju väldigt tydlig med. Men hon är ju en medlem av då DSA som har många kandidater och som också stöttade El Saeed. Men något som också är lite anmärkningsvärt var ju att i både Michigan och i Wisconsin så sa ju opinionsundersökningen att de skulle vinna stort de här vänsterkandidaterna, och de gjorde inte det i primärvalen. Och det säger kanske någonting om kvaliteten på opinionsundersökningarna där. Eller att ja, vi har ju haft problem med det tidigare när det gäller val- och opinionsundersökningar i USA. Men i bägge fallen så blev det en liten vinst för El Saeed och en liten förlust för henne Hong då. Så att det där var ju... jag tycker det är svårt att säga. Nu har vi ju två exempel här. Där med minimal marginal har man förlorat respektive vunnit från vänster sida. Och om någon av de här så, demokratiska kandidaterna som då vann sina primärval, om någon av de här nu förlorar, det kommer vara det exemplet som kommer dras upp varje gång.
Alltså förlorar i höst, ja, mot precis. En republikan.
Tack för att du hjälper till lite grann. Om de förlorar i höst, det är det exemplet man kommer att dra upp som ett exempel på att vänstervågen är stark och borde bli starkare alternativt att den är över.
Mm. Patrik, alltså ingen av de här två tungviktarna på vänsterkanten, Alexandria Ocasio-Cortez eller Bernie Sanders, gav ju Francesca Hong sitt stöd. Tror du att det hade någon betydelse?
Jag tror det faktiskt, just med tanke på att det blev en så liten marginal som hon förlorade med. Å andra sidan så tror jag också att den här segern för Crowley handlar mycket om att det blev sån uppmärksamhet kring då, framförallt hennes Thanksgiving-tweets där hon inte heller på något sätt gav ett rakt ordentligt svar vad hon egentligen menade, utan hon trasslade in sig i resonemang kring hur den här högtiden egentligen kanske inte är så bra, men att hon ändå då tycker att man ska ha kvar den. Och det gjorde ju att många, ja, som var emot henne mobiliserades. Så att jag tror att stödet från Cortez och Sanders inte hade gjort så himla mycket ändå om hon hade fått det. Men det är klart att när det är så här tajt i ett val så spelar ju allting roll.
Mm. Ni pratade ju ganska mycket om den här vänstervågen och hur det går för kandidaterna i förra veckans podd. Så jag tänkte vi släpper det här nu, för att det är så himla många ämnen idag. Det kan vara att jag har varit på så lång semester så att jag har så mycket prat i mig. Så att jag måste gå vidare nu. Men i måndags då släpptes ju en intervju där två av den senaste tidens mest omtalade figurer i amerikansk politik möttes. Ingen av dem är politiker. Det var journalisten Tucker Carlson som hade bjudit in Joe Bidens son Hunter Biden till sin podcast eller YouTube-kanal eller vad vi ska kalla det. Så här lät det i alla fall.
Hunter Biden, thank you for doing this.
Tucker Carlson.
I haven't seen you in 11 years. Though I've talked about you.
As you know.
In the meantime.
Roger. Uh-huh. Få svenskar har nog lyssnat på hela den här intervjun som är 2 timmar lång. Ge oss några av höjdpunkterna, om det fanns några.
Ja, men alltså, jag tänker som helhet kan man väl säga att precis som i det här klippet så var det ju oväntat mysig stämning i studion. Alltså det var som en gammal återträff mellan två kompisar. Och de här har ju känt varandra länge också. Bland annat pratade man ju om det här att Hunter Biden skrev ett intyg för att Tucker Carlsons son skulle komma in på en skola en gång i tiden. En skola som han sen inte kom in på. Mm. Men det var liksom som att lyssna på då, två gamla vänner som liksom gjort varsin resa. Två helt olika resor men nu landat på samma ställe. Och det lät ju också bitvis som en politisk plattform som man la grunden till här nästan. En slags tredje väg bortom den polariserade samtiden. Hunter Biden har ju sagt vad som helst, hur som helst. Han var med i Don Lemons podcast också och semi-outade homosexuella republikaner genom att säga, vill du att jag ska säga att den här personen är bög? Det kan jag inte säga säkert, och så vidare. Men Carlson sa en del lite speciella saker, som till exempel att skälet till varför han kampanjade för Donald Trump var att han då trodde att han skulle på det sättet kunna förhindra ett krig med Iran. Och att han nästan skämdes själv över vilka höga tankar han hade kring sig själv. Att han verkligen trodde att han skulle kunna lyckas med den här uppgiften. Och sen var det väl lite andra saker som att Hunter Biden pratade om att hur korkat var av honom att ta det här styrelsejobbet i ett ukrainskt naturgasföretag. Men också att Carlson verkade väldigt förvånad när Hunter Biden berättade om hur han hade blivit trakasserad när han då utmålade som en skurk och lurendrejare av republikanerna. Rent generellt kan man väl säga att Hunter Biden valde inte i den här intervjun att slå speciellt mycket för sin pappas heder. Det har han gjort tidigare. Men när han sa positiva saker om sin pappa, presidenten, då var Carlson liksom bara tyst då. Hummade nästan inte ens med, och så gick man över till nästa ämne.
Men Martin, de här har ju verkligen varit motpoler i det amerikanska medielandskapet. Varför ses de nu?
Jag tror Roger är lite inne på en av punkterna, och det är ju att de har ju känt varandra sedan tidigare och kommer liksom från, ska vi säga, liknande sociala miljöer, vilket gör ju då, enligt Carlson då, de här samtalen är intressant på ett personligt plan. Sen så har ju Zachary Carlson också sagt att han är lite självkritisk över sin egen bevakning av Hunter Biden. Och att han ångrar liksom att han inte visade större förståelse för hans missbruksproblem. Och han borde ha visat mer nåd eftersom han själv har haft erfarenheter av beroendeproblematik. Men min personliga reflektion är nog att jag tror att Tucker Carlson tycker det är lockande att en person som blivit så hårt åtgången från högerhåll som då Hunter Biden blivit nu faktiskt vill sitta ner och samtala med honom som är en av högerns mest kända kommentatorer. Så att man ska nog inte underskatta just den här nyfikenheten att titta. Han kom också till min kanal.
Patrik, Tucker Carlson är ju en väldigt frenetisk Israelkritiker. Och nu kom han med påståendet om att Israel på något sätt var inblandad i det här med Hunter Bidens omtalade laptop. Vad handlade det här om?
Ja, Tucker Carlson har ju till och med anklagats för att vara antisemit, och Hunter Biden gick ut, red ut till försvar i det här samtalet för Tucker Carlson och sa att det handlar ju inte om antisemitism när man kritiserar den israeliska regeringen. Men just i det här fallet så tog Tucker Carlson upp uppgifter om att han, när den här historien om Hunter Bidens laptop, det sades ju att han hade lämnat in den på en så här reparationsservice för att förstöra den. Men då sa Tucker Carlson att han blev kontaktad av en person som stod nära den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, och som påstod då att det skulle finnas barnpornografi på den här datorn. Något som man aldrig lyckades hitta eller bevisa. Men han menade att de här uppgifterna kom från israeliskt håll.
Roger, också Hunter Biden var ju då kritisk till Israel och kallade Netanyahu för ondskan själv. Är det i den här frågan de möts?
Kanske, men kanske ändå främst i antitrumpismen skulle jag säga. De återkom till Donald Trump gång på gång på gång, och det är också det huvudskälet som Hunter Biden har sagt till varför han ställer upp på så många intervjuer just nu. Det är ju inte bara Tucker Carlson, även Candace Owens som har varit med, och även Nick Fuentes som ju är så vit maktman och som är kopplad till antisemitism. Han ställer upp överallt, och han säger själv att han vill prata med de där ångrarna, de som var för Trump men som nu har ändrat sig och vill att liksom ta reda på när de ändrade sig. Och det var ett av skälen till varför han skulle ställa upp då på den här intervjun med Tucker Carlson till exempel.
Alltså, Joe Bidens son då, Hunter Biden, han hyllade ju lite oväntat republikanen, avhopparen från partiet, den gamla Trump-lojalisten Marjorie Taylor Greene. Martin, varför gjorde han det?
Ja, men han berömde henne för att han anser att hon har vaknat upp genom att kritisera då delar av Trump-administrationens politik. Han hyllar henne som en självständig och kritisk tänkande person mot den sittande presidenten. Men sen stödjer han ju inte generellt hennes politiska agenda. Det tycker inte jag man kan utläsa, utan det är nog mer det här som vi är inne på, att det faktiskt finns människor från Trumps hyllar körer som faktiskt vänder sig och säger att vänta nu, det här funkar inte längre.
Många spekulerar ju, Roger, i om Tucker Carlson ska ge sig in i någon slags president kampanj 2028. Är det därför Hunter Biden ger så himla många intervjuer nu? Har han också någon sån plan?
Alltså dels tror jag att det här har fungerat lite grann som det ena ger det andra. Han ställer upp någonstans och då frågar någon annan, kan du ställa upp hos mig också? Och nu har han gått liksom ända upp till Tucker Carlson i höger, i den Trump-kritiska högerhierarkin. Han är ju också liksom någon som sticker ut. Han är väldigt frispråkig. Och efter att innehållet på den här laptopen, eller som Hunter Biden hävdar, att det var någon som egentligen hade hackat hans moln och fått tillgång till alla bilder och mejl och liknande. Han har ju liksom inget att dölja längre. All hans smutsiga byk har ju vädrat, så han kan säga nästan vad som helst. Ingen tror att han har några hemligheter som han håller bara för sig själv. Men sen var han ju också öppen kring en annan sak, och det är att han har då 4-6 miljoner dollar i skulder på grund av advokatkostnader. Han blev ju dömd för vapenbrott, federalt vapenbrott, och han dömd för skattebrott och sen benådad av pappa Joe Biden. Och om ingenting annat så behöver han sälja konst. Så när han var hos Don Lemon till exempel så hustlade han lite där, att när vi är klara med intervjun kan vi ju faktiskt prata om du vill köpa lite konst av mig också. Han har en sajt där står inga priser. Så igen, jag funderar ju mycket vad vi ska ge Gina i present nu när hon fyller år i sommar. Men det kanske är utanför den lämpliga pris rangen för en present även för henne. Men Don Lemon frågade också honom om det här. Skulle du kunna tänka dig ställa upp i ett val? Och då sa han nej. Och sen lade han till nej, inte just nu. Så vem vet, jag fick lite så RFK-vibbar på honom när han satt där med Tucker Carlson. Att han blir liksom den här demokraten som ska ge Tucker luft under vingarna. Och inte bara de Trump-besvikna republikanerna.
Intressant. Hörrni, vi måste ändå hinna med ett sista kort ämne på grund av att det har fått så mycket uppmärksamhet i USA den här veckan. Vänsterdemokraten som vi nämnde tidigare, Alexandria Ocasio-Cortez, hon fryser ner sina ägg i direktsändning på Instagram. Vi ska lyssna.
I'm diving into the process and now I've got let's see, all of this medicine here. I'm going to inject this first. Don't be weird about this. Even though I know all of you will be.
Så där lät det. Ocasio-Cortez tar någon slags hormonsprutor där i sitt Instagram-flöde. Patrik, varför gör hon det här så publikt?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Personligen har jag ju jättesvårt att förstå det här behovet som finns hos en del människor att fläcka ut sina privatliv och även det mest intima. Men hon själv säger ju att hon gör det här för att normalisera diskussionen kring familjeplanering, att hon vill ta kontroll över sin egen kropp. Hon säger att det här är viktigt, att den här debatten inte är så tabubelagd som hon menar att den är här i USA.
Martin, reaktioner, det har det kommit.
Ja, och vi kan väl dela upp dem i två delar, för vi är i USA. Den positiva delen då, det är det USA Today som beskriver, som har samlat ihop alla positiva reaktioner, och de har varit många. Och då är det, här du talar om, Patrik, att det är en del av en större diskussion om svårigheter många kvinnor har när de försöker kombinera karriär, familjeplanering och biologiska tidsramar. Och att det här då är ett inlägg i den debatten. Sen vänder vi på det. Vi är fortfarande i USA nämligen. Kritikerna har anklagat henne för att göra liksom en privat medicinsk fråga till ett politiskt budskap. Och menar att hon använder liksom den här fertilitetsbehandlingen, eller vad vi ska kalla det, för att kritisera Trump-administrationen och för att bygga då ett politiskt varumärke. Så det har ömsom vin, ömsom vatten, beroende på hur man ser på det.
Men Roger, det här att hon gör det här då, alltså ska hon spara äggen till efter hon har varit president i 8 år? Eller vad är det hon satsar på?
Ja, först tänkte jag liksom, hon försöker besvara en fråga innan den ens ställs. Så att om hon ställer upp i en presidentvalskampanj så kommer alla säga, men hur ska du göra med barnen då? Och då kan hon redan sagt, liksom, har redan nu börjat frysa in sina ägg. Och så är den frågan besvarad. Men då börjar man ju räkna, precis som du säger, hon är 37 i höst och sen blir hon då 39 nästa presidentval. Skulle hon bli president så är hon 47 när hon stiger av. Men säg att hon blir vicepresident och satsar på att bli president, då är du ytterligare 8 år där.
51.
Ja, och 45 brukar väl man prata om som en sån här liksom en av gränserna, även om man kan bli mamma långt senare genom IVF. Så att Men någonstans har vi ju satt igång allt det där. Jag har aldrig ens reflekterat över det där. Men jag menar, samtidigt så har vi ju, om du visar, alltså J.D. Vance blev ju precis pappa till exempel som vicepresident. Och det är ju ingen som har ifrågasatt hans möjlighet att sköta jobbet, vad jag har hört, trots att han har blivit pappa mitt under sin vicepresidentperiod. Men sen också det här som IVF som politisk fråga. Trump har ju tidigare varit väldigt IVF-positiv, men republikanerna i Texas, de klubbade igenom en sån här politisk plattform där de då sa att man skulle skydda liv, alltså mänskligt liv och foster från de skadliga praktiker som finns, som till exempel IVF och kommersiellt surrogatskap. Och där är man ju, eftersom man då menar att livet börjar vid befruktningen, så är ju då de här äggen som då lagras eller som kanske också slängs bort efter att man har fått barn, det är då mänskliga liv som man då hanterar på det här sättet. Och därför finns det en stark konservativ IVF-kritisk flank också. Så att det är inte också, det är inte bara hon som gör det här till en politisk fråga. Det är i högsta grad en politisk fråga där abortmotståndarna ser IVF som nästa front att kämpa vid.
Mm. Patrik, Martin, Roger, jag tackar er för era inspel om den kvinnliga reproduktionen.
Eller hur?
Ja, tyckte det var spännande. Hörrni, innan jag frågar vad ni inte har kunnat släppa så vill jag bara säga till alla som råkar vara i Stockholm nästa onsdag att då är det ju en sån här dag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där man kan träffa korrespondenterna. Och då sänder vi USA-podden live ifrån scenen där. Så att det är väl vid 18 då helt enkelt som USA-podden står på scen. Gå in på Sveriges Radios hemsida och kolla allting, hur allt går till. För detta vet jag inte eftersom jag precis har börjat jobba efter semestern. Men jag vet att vi står på scenen och gör en direktsändning ut i P1 och ut för scenpubliken. Välkomna dit. Vad har ni inte kunnat släppa, Martin?
Jag har inte kunnat släppa min märkliga koppling mellan olja, Dr. Phil Grönland och Staffan Westerbergs vils i pannkakan.
Okej.
Ja, nej, men så här. Det vi har ju pratat mycket om då, Grönland och USA. Och det här amerikanska bolaget Energy, Greenland Energy, vill ju bara olja på Grönland. Och i veckan så lastar de av en massa utrustning för att börja med det. De har inget tillstånd till det där. I hasorna har de Dr. Phil, ni vet den här tv-psykologen,
ja.
Phil McGraw, som ska göra en dokumentär om det här borrandet. Och samtidigt dyker det upp AI-genererade bilder på Truth Social med Trump som sitter som en jätteperson och tittar ner på lilla Grönland. Och i min värld så ser det ut ungefär som Staffan Westerberg i salig åminnelse när han satt vid sin jättepannkaka i barnprogrammet på 70-talet och tittade ner på den här pannkakan. Och det där har mitt huvud. Jag kan inte släppa. Varför åker de dit och börjar liksom utan tillstånd? Vad gör Dr. Phil där och varför ser han ut som Staffan Westerberg? Det har jag svårt att släppa.
Mm, okej. Patrik?
Jag har haft svårt att släppa historien kring den republikanska kongressledamoten Max Miller från Ohio. Han är inblandad i en, vad det verkar, väldigt komplicerad skilsmässa där hans exfru anklagar honom för att ha hotat henne, bland annat med en pistol. Och det här har blivit en stor historia, inte minst eftersom hans före detta svärfar, senatorn Bernie Moreno från Ohio, också har gett sig in i den här historien. Och det här har lett till att många republikaner har velat att Max Miller ska inte ställa upp i mellanårsvalet i höst och att han ska avsäga sig sin plats. Men han, efter ett samtal med Trump, så menar han istället på att titta, du hade ju också den här typen av anklagelser mot dig, men klarade dig genom det. Han har ju förnekat allt det här. Så att han är kvar på sin plats och ställer upp i höst för Ohio. Och republikanska partiet är inte så nöjda med att han inte har hoppat av, verkar det som.
Mm. Roger?
Ja, men jag började prata om Marjorie Taylor Greene istället för samgåendet mellan Paramount och Warner förra veckan. Så nu pratar jag om samgåendet mellan Paramount och Warner som ju har blivit försenat efter att då olika justitieministrar ute i delstaterna har liksom gjort rätt sak av det här samgåendet som man då menar skulle leda till någon form av monopol. Nu har det kommit fram att David Ellison, som är då vd för det här blivande kommande storbolaget, att han överväger att kanske, du vet, flytta Paramount från Hollywood, från Kalifornien, eftersom Kaliforniens justitieminister är en av dem som ligger bakom den här stämningen. Så slutet på Hollywood vare sig det blir ett sammangående eller inte, skulle man kunna tänka sig om man är en riktig sån olyckskorp som kraxar.
Mm, intressant. Alltså, du tog upp det jag inte har kunnat släppa tidigare, Roger. Men jag måste säga att jag har lite svårt att släppa det som jag uppfattar vara Hunter Bidens besatthet av att i alla de här intervjuerna, utom då hos Tucker, outa olika republikanska kongressledamöter. Antingen gör han det genom att faktiskt säga namn, men säga att han inte har en aning, eller genom att inte säga namn, men på något sätt prata om det så att alla vet. Jag tycker att det känns så omodernt. Hörrni, tack för att ni var med. Det var alltså Patrik Holmström som var i Washington. Det var Martin Svenningsen som var i Austin. Det var Roger Wilson här i studion. Det var Paulina Månsson som producerade. Och jag heter Sara Stenholm. Tack och hej!